Här börjar Leva livet av Natalie Anderson, inläst av Frida Berg för Harlekin. När du trodde att den kungliga dramatiken och skandalerna inte kunde bli hetare, läs Julklappsbytet. En rafflande miniserie för dig som inte får nog av kungliga diamanter, makalösa klänningar och skandaler som kittlar mer än lovligt. Detta är andra delen. Natalie Anderson arbetade som bibliotekarie när hon insåg att det förmodligen skulle vara roligare att skriva egna böcker än att sätta in andras i hyllorna. I synnerhet att författa romantik. Det som hade börjat med att hon suttit och läst sin mormors Harlekin-romaner i timmar slutade med att hon förverkligade drömmen om att skriva en själv. Natalie bor på Nya Zeeland tillsammans med sin man och 4 energikrävande men underbara barn. Till min bubbla. Tack för att du var så stöttande och tålmodig när vi gick i ide medan jag arbetade med den här boken. Äppelkakorna var underbara. Kapitel 1. Eftersom du inte har svarat på tidigare meddelanden behöver du inte bry dig om att komma tillbaka. Jade Monral rös när de hårda orden ekade genom hennes huvud. Men för en gångs skull tänkte hon inte lyda en direkt order. Hon drog den enda lilla kabinväskan hon lyckats få med sig längs Manhattan-trottoaren med fingrar och tår stela av kyla. Hon längtade efter en varm dusch, men efter det där meddelandet fanns ingen tid att förlora. Hon måste in till kontoret och fixa allt. Du behöver inte bry dig om att komma tillbaka. Hans dova röst hade låtit auktoritär och kompromisslös, men vreden illa dold. Jade kände till typen, men hon hade hört något mer också. En passion som skrämde henne mer än anklagelsen. Tunnelbanan var ett äventyr i sig. Jade drog sin systers kort åt fel håll ett par gånger innan hon listade ut hur man gjorde. Att dra ett kort genom en apparat borde alla klara av, men som drottning av ett litet men välmående europeiskt land hade Jane Montreal aldrig använt vare sig kontanter eller kort. Hennes far hade ansett det onödigt med tanke på det öde som styrde hennes framtid. Hon var annorlunda. Hon hade en särskild skyldighet och han hade aldrig låtit henne glömma det. Men nu hade hon en annan skyldighet. Hennes tvillingssyster behövde hjälp. Juno? Alvaro Barn. Kollegorna och hennes chef hade lämnat flera meddelanden på Junos mobilsvar, men företagets vd, Alvaro Barn, hade bara lämnat ett, det sista. Juno, Jades 2 minuter yngre syster, hade bott i New York i över 10 år. De var skilda åt av mycket mer än föräldrarnas uppslitande skilsmässa, men för första gången kunde Jade hjälpa Juno. Hon tänkte inte låta sin syster förlora jobbet på grund av en kommunikationsmiss. Juno hade inte kunnat ta samtalen eftersom hon varit utomlands. Hon hade inte ens hört att någon ringt. Hon hade ingen aning om att hennes jobb var i fara. Att byta plats var galet, men värt risken. Juno behövde verkligen få tillbringa tid i Monrova. Och Jade. Även om det bara var för några veckor så fick hon vara fri. Jade hade knappt lämnat sitt hem tidigare. Hon var sin fars enda erkända arvinge och det fick inte ens finnas någon risk för att de båda skulle förolycka samtidigt. De hade aldrig rest tillsammans och Jade hade haft strikta regler för vad hon fick göra. Hela hennes liv handlade om att förbereda sig för den roll ödet tilldelat henne. Hon hade studerat språk, historia, geografi, fördjupat sig i politik och diplomati, bemästrat uppförande och etikett. Viktigast av allt var känslomässig kontroll. Att aldrig visa rädsla eller smärta eller ilska. Enligt hennes far måste en monarki hålla fasaden uppe. Alltid. Ganska ironiskt med tanke på att bakom den vackra slottsfasaden var hennes föräldrars skilsmässa så hetsk och bitter att Jade och Juno tvingades isär vid 8 års ålder. Som förstfödd hade Jade stannat hos sin far för att fostras till blivande drottning, medan Juno hade skickats till USA med sin mamma. Det var ett beslut som Jade aldrig hade förlåtit föräldrarna för. Hon hade förbjudit.